Jag tänkte att vi skulle börja med något som vi berörde i förbifarten förra sändningen. Jag blev lite intresserad. Jag vet inte om det var du, Boris, som nämnde det. Jag tror det. Och jag blev lite intresserad och sen försökte ta reda på mer. Och sen tänkte jag att kanske kan vi prata lite om det. Och det är det här med Socialdemokraternas nya politiska linje. Det som beskrivs nu i debatten ibland som tvångsintegration. Och jag har inte jättebra koll på bakgrunden. Men jag förstår det som att det här är liksom deras svar på regeringens politik. Även om de har gjort skamligt lite så har regeringen ändå tagit vissa steg i en rimligare riktning. Inte så det räcker. Tangentens riktning är fortfarande att Sverige går under. Även med Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson som statsminister. Men politiken har väl varit lite bättre än vad man kan ha förväntat sig med S-rodret. Eventuellt. Kanske, jag vet inte. Det är väl kanske min grundinställning, men jag är inte helt säker faktiskt. Så att jag har sett en liten asterisk där. Ja. Så vad är Socialdemokraternas svar på den här politiska utvecklingen och att de så kallade tidigare partierna har börjat staka ut någon ny sorts riktning och sånt där? Jo, sossarna pratar nu om att Sverige har så kallade utsatta områden. Ett antal utsatta områden. Vilket betyder alltså de getton där sossarna förvarar sin importerade valboskap. Och de kan inte längre förneka att det här är förknippat med massiva problem. Och de fokuserar framförallt på att såna här blattegetton blir grogrunder för gängkriminalitet, som de kallar det. Men de pratar såklart också om hur synd det är om invandrarna i största allmänhet. Så Magdalena Andersson, hon sa så här till exempel, jag citerar: Sverige ska vara ett land, då kan vi inte ha parallellsamhällen där helt andra normer gäller. Vi kan inte ha utsatta områden där barn tillåts växa upp i extrem trångboddhet, där alldeles för få går till arbetet, med skolor som inte håller måttet. Då kommer gängkriminaliteten att bita sig fast. Så nu säger de att vi ska bli av med de här utsatta områdena. Inte genom den här danska metoden som jag hört att de har nere i Danmark, att de bara dömer ut och jämnar dem i marken, utan genom stora bostadspolitiska program. Så på många sätt klassisk socialdemokratisk så kallad bostadspolitik, men man ska helt enkelt flytta folk från getton till, och jag citerar återigen, områden som har lägre arbetslöshet och där fler svenskfödda eller fullt integrerade personer bor. Och de vill också ändra migrationssystemet så att asylsökande inte längre ska ha rätt att ordna eget boende. Och på så sätt så ska de ska begränsa inflyttningen till de här utsatta områdena. Och i debatten då så kallas det här för ibland för tvångsintegration. Jag såg ett annat citat från Magdalena Andersson och sa så här: vi kan inte acceptera att det ser ut som det gör i Sverige. Och vi lägger konkreta förslag kring detta. Men jag hör ju att högersidan har inga förslag överhuvudtaget. Utan verkar nöjda med att vi har den här typen av områden där nyrekryteringen till de kriminella gängen kan fortsätta. Och hon har ju en poäng. Alltså Magdalena Andersson, hon är en extremt illvillig person. Extremt destruktiv person. Men hon är inte ointelligent. För den reflektion jag gör direkt när jag ser det här, det är att den här attacklinjen är nästan omöjlig för till exempel en moderat att bemöta. Därför att Magdalena Andersson har ju exakt rätt. Moderaterna vill ju ha stora getton där det bor hundratusentals invandrare. Alltså, lösningen på problemet är förstås väldigt enkel egentligen. Alltså, människor som bor i invandrargetton har inget i Sverige att göra. Så att lösningen är att de lämnar Sverige, de deporteras så snabbt som möjligt. Så fort man har fått ut dem i landet så är problemet löst. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det här är den här viktiga poängen som vi alltid försöker understryka, att problemen är väldigt allvarliga men lösningen är väldigt enkel. Det finns ingen komplexitet alls här. Det som jag brukar påpeka i termer av statens verksamhet, så gör staten mycket svårare saker varenda dag än att exekvera ett återvandringsprogram. Det som däremot är enormt komplicerat är så kallad integrationspolitik. Och den har såklart inte heller några som helst förutsättningar att uppnå några av sina uttalade mål. Men det här är jag som pratar. En moderat kan inte säga så. Därför att moderaterna förespråkar inte återvandring. Åtminstone inte någon relevant storskalig återvandring. Så moderaternas plan är att nästan alla invandrare som har kommit hit ska vara kvar i Sverige. Även om de är kroniskt arbetslösa. Även om de är kriminella. Även om de aldrig lär sig svenska och så vidare. Kanske att man ska ställa något språkkrav. Men de ska vara kvar i Sverige. Det är moderaternas linje. Så vägen framåt är att svenskarna fortsätter att försörja de här människorna i all evighet. Och om vi har tur, best case scenario är det att deras barn och barnbarn blir något slags fungerande kuggar i ett framtida samhällsmaskineri. I en sorts blandad nation där svenskar är en av många etniska klickar. Och det är vad moderaterna vill. Det är vad alla vill, förutom de som förespråkar massåtervandring. Och jag vet inte var SD står i det här. Med öppen svenskhet och de våfflar och de verkar inte göra någonting. De verkar inte driva på någonting i det här regeringssamarbetet. Trots att de har en så stark ställning, att de är största partiet i regeringsunderlaget. Och ändå så händer ingenting. Så att jag blir väldigt bekymrad när jag ser det här. Och jag frågar mig så här, vad ska moderaterna svara på Magdalena Anderssons uttalanden? Eller för den delen Sverigedemokraterna. De har inget rimligt svar. Ja, det, jag vet inte, du får berätta för mig, Boris. Är det så att de säger så här, lösningen på problemet med utsatta områden, med invandrargetton, är att lösningen är förvisso att flytta människor. Nämligen att flytta alla människor som bor där till sina hemländer. Eller åtminstone något interneringsläger i Estland eller Uigurien. Säger de så? Jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört någon framträdande SD-företrädare prata på det sättet. Det senaste livstecknet jag såg från SD var att de uteslöt ännu en medlem. Det var en ung lokalpolitiker, en ung kille som såg pigg ut. Han hade sagt något positivt om aktivklubbarna. Så att nu åker han ut ur partiet och kommunfullmäktige eller vad det var för någonting. Boris... Har jag uppfattat situationen ungefär rätt? Eller har jag missat något mäktigt motstånd som bedrivs? Någon relevant argumentation?
Jag vill bara säga till, inte till SDs försvar, men om SD vill jag säga att de har ju faktiskt gått ut stenhårt mot tidigare regeringen i dagarna och kritiserat dem för deras allt mer kritiska hållning mot Israel.
Och att, förlåt, kan du repetera? Jag hänger inte med.
Jo, för första gången så har Åkesson gått ut och liksom mullrat och sagt att det här hade vi inte väntat oss av tidigare regeringen. Då hade vi skrivit in en massa saker förbehåll i tidavtalet. SD är nämligen väldigt, väldigt kritiska mot regeringens allt mer kritiska hållning till Israel. Det som händer i Gaza.
Förlåt, jag blandar ihop det nu. Vi pratar om Magda Gad alldeles nyss. Alltså, SD är kritiska mot regeringen för att regeringen är för kritisk mot Israel.
Och
såklart, för SD är såklart, SD älskar Israel och SD vill alltid vara mest Israel-kramande partiet. Just det, okej. Okay, nu hänger jag med. Ja,
Och Åkesson var väldigt... burdus och nedsättande i sitt tonfall mot regeringen, liksom att den var helt redlös politik och så vidare. Så att det är där de visar framfötterna. Nej, men alltså det är ju så här, jag tycker en sak är viktig att komma ihåg här, att det är så många som nu när man ska tvångsintegrera säger att det här såg vi inte komma. Alltså folk har ännu inte lärt sig att när sossarna säger att de ska göra någonting så kommer de att göra det också. För 5 år sedan kom Jämlikhetskommissionens statliga offentliga utredning och där står det ordrätt att på sidan 474 att den enda möjligheten att lösa integrationsproblemet är att en politik är att använda blandningsverktyget. Hur det jävla verktyget ser ut. Allmänt över hela landet i alla städer och i relation till befintlig bebyggelse. Det är alltså 5 år sedan de sa att en utredning och tillsats sa detta. Och då viftas det bort på ledarsidor. Ja, det där kommer aldrig bli någonting av. Och nu står vi snart där med skägget i brevlådan i alla möjliga lådor. Och i Göteborg har man redan, och i Malmö har redan börjat tvångsblanda. De är först ut. Och Moderaterna kan inte säga ett smack om detta, faktiskt. Det är deras långsiktiga politik är precis som du säger. Snart är vi uppe i fjärde generationens insmältade i någon slags mångkultursmet. Och de lever kvar i någon obildade marxister lever kvar i gamla påhittade marxistiska uppfattningar. Och tokmoderaterna lever kvar i någon gammal stockkonservativ uppfattning, tror jag. Alltså på riktigt, att det är bra med en stor arbetslöshetsarmé. På något sätt så väntar man sig att den arbetslöshetsarmén ska kunna dra ner lönerna och göra folk tjänstvilliga och så vidare. Istället så har de bara släppa hit ett mångmiljonstort trasproletariat som vi ska bekosta. Alltså jag har sällan sett en så korkad politik.
Nej, jag har också stött på det här, alltså även i liksom lite mer mellan skål och vägg så där, hört folk prata om det där, och det är lite grann det här perspektivet jobben som inga svenskar vill göra, det är ändå bra ja. Att de är här och gör dem och sånt där liksom. Så att den arbetskraftsreserven, det är definitivt en levande idé. Jag tycker det är intressant, Boris, där du säger om huruvida det är realistiskt eller inte. För det har jag också. Jag har sett och hört flera kommentarer som säger ja, men det där kommer aldrig hända. Det är så stort projekt, det tar så lång tid och så vidare. Och jag tror att du har absolut rätt. Man måste hålla isär liksom, begreppen lite här. Därför att från ett perspektiv så är de här idéerna såklart så här, djupt orealistiska. Det vill säga att integration är en totalt omöjlig idé. Det finns inga som helst förutsättningar att uppnå de tänkta positiva effekterna av integrationen. Av massor med skäl som är så självklara att jag tror inte vi behöver älta dem i radio bubbla. Däremot så kan de ju rent fysiskt utföra projektet. Och vi vet det och vi kan inte betvivla det därför att de har gjort det. De har gjort det så många gånger. De har gjort det i flera generationer har de på med det här i Sverige. Alltså, som sagt, det här är liksom på många sätt bara normal socialdemokratisk bostadspolitik. De körde liksom miljonprogrammet. De gjorde massor med sådana här saker. Och det här med liksom att liksom tvångsintegration, så här blanda svenskar och invandrare, det har ju varit... Det är någonting som man har hållit på med väldigt, väldigt mycket i många årtionden. Och vi ser det hela tiden, liksom på gator och torg, på arbetsplatser och på skolor och så vidare. Och såklart i massvis med bostadsområden. Och den här situationen, att det bor liksom svenskar i ett radhus här och sen 100 meter bort så är det ett höghus där det bor massa invandrare och sånt där. Så det ser ut överallt i hela Sverige, i alla städer. Och då måste man också fråga sig, eller det måste man inte alls, men man kan ju fråga sig vilken sorts effekter kan man tänka sig att man uppnår nu genom de här nya stegen som man inte redan har uppnått. Att visserligen är invandrarna, de träffar svenskar hela tiden och de jobbar ihop och de handlar på Konsum ihop liksom, men det är just nu när de ska bo grannar, då ska de plötsligt liksom, ja, då ska invandrarna börja liksom arbeta och bli produktiva för att den germanska arbetsmoralen ska gnugga av sig på dem, eller de ska bli så inspirerade att lära sig svenska eller vad fan det tanken är liksom. Men garanterat så kan man genomföra projektet och garanterat så kan man göra svenskars liv ännu sämre genom att utsätta dem för ännu mer av invandrarnas dysfunktion och hänsynslöshet och kriminalitet. Det är jag helt säker på att man kan återkomma.
Oh ja, det är det som kommer att hända på väldigt många plan, så att du ska förutspå lite vad som händer. Men jag vill ju först påpeka alltså den boskapslika flatheten i det här landet. Därför att för det första, alltså sossarna har nu och de borgerliga partierna har nu i några årtionden sagt att hörrni dumskallar, ni kan inte ta hand om era barn, ni kan inte ta hand om er själva, ni kan inte planera era liv, ni kan inte någonting, därför ska ni betala en jävla massa skatt så vår stat ska ta hand om er. För ni klarar inte av ens att ta hand om era ungar. Det ska göra med förskola, skola. Nu plötsligt säger man att, hörrni, ni ska ta hand om efterblivna araber och deras ungar och göra dem till goda svenskar. Då plötsligt duger man liksom. Det är så fruktansvärt korkat. De måste ha jävligt roligt i partihögkvarteret när de säger att fan, får se om de sväljer det här också. Och det tror jag folk kommer att göra. Men det vi kommer att se nu, det är hur man oerhört snabbt tar över stadsdelar alltså. Det är, för vi ska ju komma ihåg att när de här flyttar in i olika kvarter, då är det i en social situation där det är inga hemma på dagarna. Liksom, pappa, mamma jobbar, barnen i skolan. Det kommer att vara fritt fram för huckle, tanter och gubbar i keps som röker konstiga cigaretter och sitta på bänkar och dominera stadsbilden. Så de kommer att ta över. Snabbt som fan. Och ljudbilden kommer att bli helt annorlunda också. De på söder som klagar över nattöppna krogar, liksom, de väntar bara. Ska ni se vad som väntar er?
Ja. Vi har pratat om det här då och då. Jag tycker det kan vara värt att återkomma till den här mer, kanske mer generella filosofiska dimensionen av frågan att vad är egentligen integration? Ja, vi har pratat om det här många gånger genom våren, va? Men integration, det är någonting som är enormt negativt och enormt destruktivt. Det är inte någonting som är eftersträvansvärt från ett samhällsperspektiv. Av flera skäl. Dels för att, som sagt, att integrationen har inga som helst förutsättningar att dra upp invandrarna. Men det har alla förutsättningar att dra ner svenskarna. Och det är såklart viktigt att påpeka i det sammanhanget att även om det var så att integrationen kunde dra upp invandrarna, så skulle det absolut inte vara acceptabelt att utsätta svenskarna för det, för Nej. Att hjälpa invandrarna. Så det är en totalt groteskt, orimlig, omoralisk idé. Även om man antar att den skulle kunna fungera som avsett, vilket den inte kan. Men vi har också den här aspekten som vi pratar om ibland, om att varje steg som tas mot integration gör det svårare att lösa det egentliga problemet. Det vill säga att invandrarna överhuvudtaget är här. Därför att ju mindre ekonomiskt integrerade invandrarna är, desto bättre. Ju mindre de jobbar, desto mindre problem orsakar att utvisa dem. För att de är ingen arbetskraftsreserv och så vidare. Så det behövs ingen omställning i näringslivet. Det enda som behövs är att sluta ge dem bidrag. Och ju sämre svenska de pratar, desto bättre. Ju mindre relationer de har med svenskar, desto mindre friktion blir det när vi sätter igång återvandringsprogrammet. Ju färre svenskar som personligen känner en invandrare, desto lättare att bilda opinion för återvandring och så vidare. Så att det är verkligen någonting väldigt, väldigt negativt, och segregation är det enda sättet att hantera den här extrema, groteska situationen som vi tyvärr befinner oss i. Segregationen borde förstås ske mellan länder, men givet att landsförrädare som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har fraktat hit miljontals människor från tredje världen som aldrig borde varit här, givet det så måste vi separera de här grupperna inom landet så gott det går. Så ju mer vi kan koncentrera invandrarna till några få ställen, till exempel vissa stadsdelar, desto bättre. Och omvänt såklart så är det såklart så att för den andra sidan i det här spelet, de som kämpar för folkutbytet, för dem är såklart integration väldigt, väldigt värdefullt för att det cementerar massinvandringen. Men det som gör mig så bekymrad, det är två saker. Det första är det som jag redan har berört, att inte ens den invandringskritiska oppositionen kan artikulera de här idéerna. Kanske att vissa sverigedemokrater gör det ibland. Men alla de borgerliga partierna, och jag tror de flesta sverigedemokratiska politiker, de driver fortfarande i praktiken den här aggressivt svenskfientliga politiken som handlar om att invandrare ska integreras. Invandrare ska lära sig svenska, de ska bli liksom skötsamma medborgare, de ska arbeta och så vidare. Och det finns en total blindhet för att integration och folkutbyte är två sidor av samma mynt. Det är två ord för samma sak. Så att om man vill motsätta sig folkutbytet så måste man också motsätta sig integration. Och om man kan stoppa integrationen så blir det inget folkutbyte. Eller det blir åtminstone mycket svårare att, att genomföra. Men som sagt, vad i hela världen ska Moderaterna säga om det här? De, rimligen så vill de inte ens motsätta sig det som sossarna säger. Därför att de vill samma sak. Det är lite annat tempo bara, det är som vanligt. Moderaterna vill samma sak som sossarna, men hålla lite lägre tempo. Men de vill ha integration. De vill att invandrare ska byggas in i det svenska samhället och bli permanenta inslag. Och, och det enda sättet att bemöta den här politiken, det är att säga att vi ska inte ha någon integration. Men det finns ingen som ens kan säga en så enkel sak. En så enkel och självklar position. Men det är en position som ingen svensk politiker tar. Rätta mig om jag har fel, Boris.
Nej, men det är alltså alla politiker i riksdagen, möjligtvis med ett undantag än så länge. Eller inte med ett undantag än så länge. Men alla partier. Det enda som skiljer dem åt är liksom lite grann metodiken för integration och tidsperspektivet. Moderaterna lägger till en generation så här, vartannat år. På lång tid det kommer att ta. Och vi ska komma ihåg att Timbro har ju accelererat sin... jag trodde de skulle liksom huka och gömma sig nu när man ser vad öppna gränser betyder. Men istället så går de ut liksom med deras så kallade chefsekonom och säger att nej men alltså vi står för öppna gränser. Vi vill ha dem ännu mer öppna. Vad det innebär förstår jag inte riktigt, hur de ska kunna bli ännu mer öppna. Men det finns alltså, man ser de invandrande muslimska jordarna som något som på något jävla sätt i framtiden ska berika landet och göra den svenska befolkningen bättre. Det total politisk enighet. Vad jag inte fattar, alltså jag kan se någon slags ideologiska, klassmässiga grunder för sossa, moderater, spillrorna i Folkparti och Centerparti och definitivt Vänsterparti att de står bakom detta. Men jag kan inte riktigt få in i mitt huvud varför SD begår politisk harakiri. Jag fattar inte det.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är en jätteviktig fråga också att ställa för Sverige. Men det var så, jag och Sofia pratade om det här om dagen. Hon berättade lite för mig om den här. Jag frågade henne och hon berättade för mig om den här politiken. Utspelet med sossarna och sånt där. Och min första reaktion det var som att wow, det där var väldigt smart av sossarna. De flyttar fram sina positioner rejält. Men ingen av deras opponenter kan värja sig mot det. Därför att Moderaterna till exempel, de behöver gå mot sina egna principer för att ens kritisera politiken. Men ett annat sätt att uttrycka saken är att alla partier har samma grundläggande principer. Om det finns något som man kan kalla opposition så är det en så kallad kontrollerad opposition. Men även liksom de grundläggande premisserna om massinvandringen. Ska Sverige ha invandring av så kallade humanitära skäl? Ska de flesta som har kommit hit hittills, ska de få stanna och så vidare? Så det är spel mot ett mål. Och SD har väl officiellt på pappret en annan ståndpunkt. Men vi vet ju att i praktiken så gör de ingenting. De ställer inga krav på den här regeringen. Där de utgör det enskilt största partiet i regeringsunderlaget. Och vi vet väl inte exakt vad som pågår där. Men som vi har pratat om tidigare så ser det väl ut som om SD är fokuserade på att bli ett etablerat och regeringsfähigt parti. Det är det som deras mål. Makten framför allt. Vilket är en logisk position att ta som politiker eller som politiskt block. Som vi pratade om tror jag i förra sändningen apropå att politiker på ett sätt måste vilja ha makten först. Men i SDs fall så blir det blir väldigt paradoxalt när Sverigedemokraterna sitter och säger så här att ja, Sverige må brinna. Det viktigaste för oss är att vi får liksom titta på brasan från ett fönster i Rosenbad. Men det är väl det de håller på med?
Ja, alltså ja, de enda riksdagspartierna är riktigt förbannade på det mera är Sverigedemokraterna. Mest på grund av att de de facto är så politiskt korkade. När det har gått så långt som det har gått så har de ju så underbara chanser liksom att verkligen gå i opposition och växa. Men det gör de inte, utan de väntar sig någon slags belöning nästan i himlen för att de följer med. Och gläfser de så här i Israelfrågan. Det är sjukt.
De får sin belöning i Jerusalem.
Ja, precis.
Det är Jimmie Åkesson får i slutändan. Han får en statsbegravning i Tel Aviv.
Härligt.
Ja, nej, men det är en viktig poäng som du gör, Boris. Man kan säga att alla partier i Sverige gör precis det de ska göra, utom SD.
Mm. Ja.
Sossar, moderater, alla gör, de gör exakt det de ska göra, och på sätt och vis kan man säga att de gör sitt jobb ganska bra. Det enda partiet som inte gör det de ska göra är SD. Så att det är det enda, på det sättet så är det enda klandervärda partiet.
Jag
tänker lite på det här med, skulle vi prata lite mer om tvångsintegrationsåtgärderna och så vidare. Det är en ganska stor skillnad på de här sakerna och vissa andra saker som de gör. Som ett exempel då, som jag tänker på, är att vi pratar ibland om alla inskränkningar av yttrandefriheten som de håller på med. Att de förbjuder folk från att kritisera massinvandringsprojektet till exempel. Och det gör att man kan dömas till böter och det kan bli en del krångel. Det är läskigt, framförallt för en viss typ av person. Alltså vanliga människor som kan få sina liv förstörda om de får dåligt rykte, om de blir av med sina jobb och så vidare. Men yttrandefrihet är ändå någonting som i praktiken bara används av en liten klick. Sådana som vi. Och vi säger vad vi vill, ganska oberoende av lagarna. Och på sätt och vis så är det så här, hets mot folkgrupp och sånt, det är ju liksom bagateller för en sån som jag till exempel, eller en sån som du, Boris. Alltså det är ett problem på samhällsnivå, men det hindrar ju inte oss från att säga vad vi vill. Och om man är en någorlunda högprofilerad person som blir dömd för hets mot folkgrupp, så är det är en ganska begränsad nedsida. Och det har en del uppsida också. Det är till exempel, det är ganska enkelt att monetarisera om man vill. Och sen har jag hört att numera så får man en fin medalj också. Man blir dömd för HMF. Man kan kvittera ut sin HMF-medalj. Och det är liksom... Men tvångsintegration, det är annorlunda. Det slår ju direkt mot våra privata liv. Framförallt så slår det mot våra barn och deras liv. Genom att de tvingas interagera dagarna ända med invandrarbarn. Med allt vad det innebär av mobbning, våldsbrottslighet, social underkastelse, Rinkeby-svenska och så vidare. Så det är så mycket mer allvarligt, det är mycket mer personligt. Men för min del till exempel, det skulle inte röra mig i ryggen om jag blev dömd för hets mot folkgrupp. Jag kan betala lite böter, det är inga problem. Jag kan sitta några månader i fängelse. Men jag tänker inte låta dem kasta mina barn till hyenorna. På till exempel på en skola fylld med fientliga blattevalpar. Det är inget som jag kan skaka av mig. Det är inget som jag kan crowdfunda mig runt. Så att om de menar allvar med de här sakerna, om det faktiskt blir verklighet att de eskalerar, de accelererar den här tvångsintegrationsaspekten. Alltså det vore fel att kalla det för en krigsförklaring, därför att de har bedrivit öppet krig mot oss i årtionden. Men det är en ganska rejäl eskalering. Och det känns lite grann som de säger så här, att ja, vi är klara med er nu. Nu spolar vi ner de sista resterna. Och för sossarna är det ju så, eftersom de inte har någon svensk väljarbas kvar längre. Så att bokstavligt talat så är svenskarna nu redundanta för dem. Och det enda de ska göra rent logiskt, politiskt, är att bara bygga upp sin grupp, det vill säga invandrarna, och trycka ner så mycket som möjligt de andra grupperna som röstar på de andra partierna. Så jag tycker att man ska fundera lite grann över det här. Vad är egentligen rimlig reaktion? Och vilken typ av motstånd borde man göra mot de här planerna, och hur kan man använda kanske de här utspelen för att exponera hur vansinnigt och illvilligt det här egentligen är?
Det är alltså två saker tror jag man ska minnas här, eller tänka på. Det ena är ju att den någorlunda vakna delen av befolkningen liksom börjar redan nu se sig om liksom efter, måste vi jobba i just den här stan, vart kan vi flytta, vart ser det bäst ut? Det där har varit förbehållen en liten grupp, att det kommer att bli vitflykt fenomen som är vida större än de som varit begränsade till vår grupp. Det kan man lugnt räkna med. Men det vi ska betänka då är att fienden ligger ett steg före. Därför att det är ju så här att du var inne på det här med hatspråk. När man säger felaktiga saker om andra. Nu så lanserar man hatbeteende. Jag brukar ofta ta upp mitt favorithatobjekt, Kuka Salam, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Solna. Hon har nu också börjat säga att jag är inte kommunstyrelsens ordförande. Ni kan kalla mig borgmästare. De har infört en helt ny egen jävla titel för sig själv, den häxan. Men hon gick ut för några få veckor sedan och sa så här att jag tycker att det är ett rimligt krav man kan ställa på svenska att var femte vän som varje svensk har ska vara utrikesfödd. Så jag kan se framför mig alltså att dels ska de nu blanda våra barn med andras barn, men de ska också gå in direkt i ditt eget liv och säga att ja, du Martin, förutom Boris, fan, jag är inte ens utrikesfödd, kommer jag på. Du ligger pyrt till. Och vi kommer att, alltså det kommer att bli socialt oacceptabelt, tror jag, att och nästan brottsligt att flytta hur som helst i landet. Det är redan brottsligt att hålla barnen utanför skolan hur som helst. Det kan mycket väl bli så att, nej, men varför skulle du flytta från Råsunda? Kan du förklara det? Alltså, vi går mot en ökad social integration. Nu signalerar man ökad social kontroll och kravställande på oss. Inte bara vad vi säger, utan vem vi umgås med. Det är också ett sätt att liksom blockera motståndet mot tvångsintegrationen.
Men då har jag en annan fråga som är, alltså givet hur extrema de åtgärderna är, hur långt de skulle kunna ta det med alla de här exemplen som du ger, Boris, så undrar jag, hur strategiskt är det här egentligen från sossarnas perspektiv? Men jag kan ju definitivt se logiken, vi redan pratat om det. Svenskarna gör motstånd mot folkutbytet genom att hålla fast vid etniskt svenska enklaver, geografiska och sociala, och för att man ska kunna fullborda det här projektet så vill man slå ner på såna beteenden. Men alltså jag undrar om de inte skjuter sig själva i foten här, därför att det viktiga från deras perspektiv är ju egentligen att det är egentligen att ta från svenskarna och ge till invandrarna. Och det kan man göra utan att svenskar och invandrare ens träffas tekniskt sett. Alltså invandrare kan bo i sina getton och bli försörjda av svenskarnas skattepengar utan att en svensk någonsin behöver titta på en invandrare. Och då får sossarna det som de primärt vill ha, det vill säga att blattarna röstar på sossarna och deras stödpartier. Och svenskarna blir mer och mer marginaliserade, mer och mer liksom betungade av den här regimen. Och på några generationer i alla fall så upphör svenskarna förmodligen att existera, eller få åtminstone en väldigt underordnad ställning. Och man kan dra ner svenskarna snabbare och hjärntvätta dem hårdare med den här tvångsintegrationen. Men är det verkligen värt risken? Varför inte bara fortsätta längs den inslagna vägen? För att någonstans säger det att om du ska tvinga folk att du säger att du får inte flytta från Råsunda, eller du har inte tillräckligt många invandrare svenskar. Du får inte träffa din svenska kompis nu förrän du har haft åtminstone en dokumenterad middag med din... Du måste käka lunch med Ahmed, annars får du inte... Får inte ta en öl med Sven. Ja. Så att det finns ju risk att man provocerar fram reaktioner från svenskar, därför att det blir för personligt. Svenskar är väldigt tålmodiga, överseende och extremt undergivna. Men den attityden bygger ganska mycket på att svenskarna slipper konfronteras med det värsta till vardags. Så att de kan ta väldigt mycket förfall och kriminalitet i resten av samhället. Men en del av dealen, som jag ser det, det är att svenskarna inte behöver konfronteras med det allt för ofta. Så vad vinner sossarna egentligen på att forcera den här konfrontationen, att trycka upp skiten i ansiktet på svenskarna? Kanske är det nödvändigt för att deras plan ska fullbordas, men jag undrar om de inte överspelar sin hand här.
Nej, därför att det är det här som har gjort mig smått deprimerad, men jag är på väg ur detta. Alltså, ditt resonemang är korrekt i en förgången tid. Vi är inne i en ny fas nu, helt enkelt. För det resonemanget skulle jag nog kunna ha haft för ett tag sedan. Men det bygger ju också på att sossarna är ett parti, ett svenskt parti med en liten styrande grupp som använder massinvandringen som ett röst- och maktpolitiskt verktyg. Och jag menar att den fasen är passerad. Socialdemokratin är ett verktyg för människor komna ur massinvandringen. Titta på Magdalena Anderssons innersta krets. Det Laven Redar, de två iranska systrarna som båda garanterade ministerposter och en massa annat folk. Titta på SSU, det är ju liksom 82,7% araber, muslimer, svarta. Alltså, det är... Och titta på de två nickedockorna som leder Göteborg och Malmö. De är ju slavar under sin närmaste politiska omgivning. Titta på Botkyrka, titta på Borlänge. Alltså socialdemokratin är ett islamiserat, inte bara ett parti som använder de muslimska massorna. Det är de muslimska massornas parti då, helt enkelt. Och det gör att de vill ju ha krig med oss. Det är inte fråga om att det sitter någon slags Stefan Löfven ska sitta och balansera. Det är Kuka Salam och Laven Redar som liksom samlar styrkorna. De vill piska oss. Så är det. Det är ett helt nytt läge.
Kuka Salam. Ett starkt nordiskt namn tänkte jag först. Jag vet inte vad Salam betyder, men förnamnet tycker jag var mäktigt.
Hon är halvfinne.
Ja. Kuka.
Kuka.
Okej, okay. Det vet jag inte vad det betyder. Det låter inte lika ballt.
Nej.
Ja. Okej. Om det är ett nytt läge, om det är fullt krig, om det är full attacker, då får vi väl se om vi kan göra något för att slå tillbaka. Jag tänkte bara nämna det också när vi pratar om de här sakerna. Att, rent praktiskt så finns det några väldigt så här raka, enkla saker som man kan göra i den här situationen. Det är inte några sådana avancerade saker. Många människor har tänkt på de här sakerna såklart. Men tänkte det kan vara värt att ändå verbalisera lite grann. Om de ska göra den här typen av storskaliga bostadspolitiska projekt, så är en av de saker de måste göra, det är att de måste ha en hel del infrastruktur. Alltså de måste ha byggnader, fysiska hus där invandrare ska bo eller svenskar ska bo. Man måste liksom fysiskt bygga om städerna. Och då finns det några enkla saker man kan göra. Och en sån sak är att bränna ner alla byggnaderna som de använder sig av. Så alla flyktingförläggningar, alla lägenhetshus som används för de här projekten, alla hotell och så vidare som ställs i det här projektets förfogande och alla andra fysiska faciliteter helt enkelt. Så att om de hotar att göra det här där du bor, så kan du se till att huset som invandrarna ska bo i inte finns kvar längre när det är dags för inflyttning. Och det finns många sätt att göra det. Det finns många metoder. Vi behöver inte gå in på detaljer. Att få det att försvinna eller göra det obrukbart. Det är ganska lätt att rent praktiskt stoppa det här. Och det är någonting som så här, det finns en juridisk konsekvens såklart. Men det finns människor för vilka det är rimligt och rationellt att ta den risken. Och till exempel sitta i fängelse några år för mordbrand. Det är inte så. Jag skulle personligen inte göra det för att jag har så mycket andra grejer som jag skulle förhindras att göra om jag satt i fängelse med liksom familj och projekt som jag driver och sånt där. Men alla har inte samma typ av situation. För vissa människor så ser den där ekvationen annorlunda ut. Och det kan vara värt det. Det kan vara en ganska rimlig sak att göra. Och om man gör det så kommer man ha så enormt mycket uppbackning. Man kommer ha enormt liksom, stark uppskattning. Man kommer vara en hjälte. Man kommer vara folkhjälte. Och man kommer få väldigt mycket ekonomiskt stöd och så vidare. Och det hoppas jag att folk vet om som funderar på de här sakerna. Så det här är någonting som, och jag vet att det är England och Irland just nu. Alltså det pratas ganska mycket om sånt här, och flera såna här hotell bland annat har tuttats på när hotellägaren har upplåtit det som flyktingboende och så vidare. Så där finns det en hel del intressant som jag hoppas att vi får se mer av. Jag vill bara påminna om att gör inte det här på blatteboenden i getton. För att poängen är att ta bort blattehusen där svenskarna bor. Så om man tar bort hus i blattområden, i Rinkeby och sånt där, då finns det en risk att man accelererar integrationen istället. Alltså om det leder till att blattarna flyttas någon annanstans istället. Så att man måste vara liksom selektiv och strategisk. Men har man bara lite grann ett strategiskt perspektiv, så kan man med väldigt enkla medel, alltså som en ask tändstickor, kan man göra väldigt, väldigt mycket för att stoppa eller åtminstone kraftigt försinka de här projekten.
Man kan bara anlägga eldar runt hela Rinkeby till exempel. Så det inte går att ta sig ut.
Ja, precis. Den här ringen där vi ska bygga muren sen. Det kan vara bra att rensa upp den med lite eld. Plus att det skulle vara estetiskt.
Väldigt vackert faktiskt.
Ja.